En podcast från Aftonbladet.
Det är svårt att hitta logiska förklaringar till det, men de lyckas ju med någonting.
Bodeglimts succé fortsätter. Laget norr om polcirkeln har slagit ut storklubbar och tagit Europa med storm. Den norska sagan får också oss svenskar att snegla på det här de gör så rätt. Vad är receptet till Bodeglimts framgångar helt enkelt? Hur kommer det sig att norrmännen klarar det som svenska lag så länge har försökt? Och vad är det klubben i Nordnorge gör så rätt som alltså gör att de slår storklubbar som Manchester City och Atletico Madrid? Ja, det ska vi prata om med Sportbladets alldeles egna fotbollsexpert Makoto Asahara. Jag heter Emir Lilja och det här det är Sportbladet Daily. Ja, Makoto, du har ju varit på plats i Bode, sett dem möta Manchester City och upplevt miljön runt klubben och allt vad det nu kan vara. Idag ska vi försöka förstå hur den här succén byggdes upp och ja, varför Sverige halkat efter helt enkelt. Om vi börjar med det, varför lyckas Bode så bra just nu, framförallt i Champions League då?
Ja, det är ju 10 000 kronors frågan som jag också ställde på en presskonferens för att, eller man pratade ju flera gånger med de som är inblandade när man var där på besök. Men det svaren man får är så pass, vad ska man säga, basala. Ja, vi har ett bra gäng som verkligen jobbar stenhårt och alltid vill utvecklas. Många som brinner för klubben. Vi har verkligen ett lag där alla kämpar för varandra och tar hand om varandra. Hela den biten. Grundidén, om man ska försöka sammanfatta den kort, som jag fick från deras sportchef då, Håvard Zachariasen, var att de för några år sedan bestämde sig för att sluta titta på resultat och bara tänka att nu ska vi spela rolig fotboll. Vi ska njuta av att spela fotboll och bara spela så bra fotboll som möjligt utan att tänka, kommer det här leda till ligatitlar? Kommer det här leda till liksom Champions League? Och så vidare. Och den mentaliteten att inte ha någon målbild, att inte sikta så långt fram, den har ju genomsyrat hela den verksamheten. Den är otroligt lätt att säga att man ska ha det.
Fast det måste ju vara att de har blickat att det här måste ha skett under en lång, lång tid.
Jo. Alltså, men det är just det här jag menar. Att det är otroligt lätt att säga att nej, nu ska vi jobbar inte efter specifika mål utan bara kör. Och såklart att man borde börja drömma om att nu borde vi nå det här, nu borde vi nå det här. Men de är alltså på nästan bizarr nivå tydliga med att nej, vi drömmer inte om någonting. Vi har nästa match, nästa match, nästa match. Och det... Faktum är att de från att ha varit ett lag som gick med jojo mellan första och andra divisionen i Norge plötsligt då växte ut till ett topplag att räkna med. De var ju nedflyttningstippade inför det året. De slutade tvåa, var väl 2019 om jag inte helt missminner mig. Vann därefter 2020 och sen så har de ju alltså tagit 4 av 6 möjliga ligatitlar under 2020-talet. Och därigenom också Conference League, framgångarna mot Roma där, Europa League, semifinal i våras och nu Champions League-slutspel efter att då ha slagit ut, ja, eller besegrat Manchester City på hemmaplan och Atletico de Madrid på bortaplan framförallt här nu senast för att lösa det. Det är svårt att hitta logiska förklaringar till det, men de lyckas ju med någonting.
Ja, det låter som att svaret till eller kring varför de lyckas slå storlag som Manchester City och Atletico Madrid är för att de har kul.
Ja, alltså för att kul kanske är så här fel, men det finns ju såklart nyckelpjäser. Men det som är fascinerande är ju att absolut, Kjetil Knutsen är bevisligen en oerhört kompetent tränare och har en oerhört stor del i att de har gått så bra som de har gjort och kunnat utnyttja taktiska svagheter från storlag som kommer på besök. Vissa skulle peka på, ja men de spelar på en konstgräsmatta norr om den arktiska polcirkeln, såklart att lag kommer ha problem när de åker dit och spelar. Jo, men det kan inte förklara hur de kan åka till Metropolitano i Madrid och slå ett av liksom världens starkaste hemmalag i Atletico de Madrid på deras hemmaborg, där det inte är någon konstgräs, där det inte är någon arktisk storm. Så det är grunden, tror jag, ligger i bara en otrolig tro på deras spelidé, kontinuitet som de har haft under så otroligt många år, och att de har lyckats med så här basala saker som alla säger att man strävar efter, men verkligen liksom 100% gjort det. Och det är svårt att hitta någon så här tydlig mall på så här ska man göra, även om jag vet att det är dit vi ska komma i det här avsnittet.
Innan vi kommer dit, du åkte ju upp till Bode och ja. Var i staden. Hur märks det i staden att det är liksom mer än ett bara ett fotbollslag, antar jag? Att det är något projekt som liksom genomsyrar hela Bode Glimt? Eller inte Glimt, Bode?
Att Glimt genomsyrar hela Bode, ja. Det... Nej, men alltså, så här, till att börja med, och det kan man ju se i många andra städer som är liksom väldigt stora anknytning till deras fotbollslag, att det mest vanligaste klädesplagget man ser ute på stan där, det är ju en glimtmössa. Det är gult och svart, en halsduk eller mössa eller allting, oavsett var man tittar. Sen är det här alltså, det är en liten stad på drygt 40 000 invånare om man tittar på liksom centrala Bode, om man tittar på hela liksom Storbode, om man får säga så, är det väl drygt 50 000. Långt upp, norr om polcirkeln, det är att gå ut och titta på norrsken, det är liksom en vardagsgrej för dem. Egentligen mest känt för att vara porten ut till Lofoten när folk vill ut och liksom titta på fin miljö och åka ut där och gå på tur och annat. Så jag bodde, ja, där också. Så att det är mest en port ut till det som det har varit känt för. Nu har de ett fotbollslag då längst upp där i norr som ju blev det nordligaste laget någonsin i Champions League. Det första arktiska laget någonsin i Champions League. Och såklart att det märks på stan när de lyckas fylla sitt Aspmyra med den publik de gör. Det märks på sättet när de kraftsamlar och flera tusen åker på bortamatcherna från den här lilla stan. Och alla känner på något sätt alla. Det är också en viktig aspekt i det hela på något sätt, att alla har någon koppling till Bode Glimt eftersom att så många av spelarna är fostrade i stan och i klubben.
Norge har ju nu Bode Glimt. Molde, Rosenborg kan vi addera där som återkommande Europalag. Varför lyckas Norge bättre än Sverige då? Jag måste komma med ett bättre svar än att de bara har kul.
Ja, men bara kul var ju också fel svar. Men faktum är så här, Rosenborg får vi backa bandet ganska många år. Och många har ju jämfört Rosenborgs framgångar med Bode Glimt, i alla fall i Norge. Vilken är egentligen den största norska framgången i klubblagsfotboll någonsin? Och då lyfter man ju Rosenborgs seger mot Real Madrid, Rosenborgs seger mot Milan och så vidare från 90-talet när de faktiskt var långt i Champions League. Men det är en ganska stor skillnad på Trondheim som stad och Bode som stad. Det är ganska stor skillnad på Rosenborgs självbild och Bode Glimts självbild. Jag skulle inte säga nödvändigtvis att Bode Glimt är någon form av... Alltså, de sticker utanför normen även i en norsk kontext. Sen hur de lyckas. Alltså, för att förstå hur underligt hela det här är, så kan man väl börja med att liksom göra en svensk parallell. Så att man förstår utifrån vad, om det här liknande skulle hända i Allsvenskan, vad skulle det kunna vara då? Och då slänger man ju upp GIF Sundsvall. Sundsvall är ungefär lika stor stad som Bode. Så att GIF Sundsvall då tar sig upp från Superettan upp i Allsvenskan igen. De tappar sina bästa spelare, väljer att göra en ny satsning på unga, egenvävda, hemfostrade spelare. Hittar en tränare också med koppling till staden och klubben. Plötsligt slutar de tvåa i Allsvenskan från ingenstans. Nästa år vinner de. Sen vinner de 4 av 6 stycken titlar på det.
Vill du ha en enklare jämförelse? Östersund.
Nej, det är ju inte det. För Östersund gjorde ju en resa, men de gjorde den med någonting helt utanför normen, med liksom något helt annat. Och det var också en ganska kortvarig resa som dessutom slutade i andra former av rubriker än succéartade rubriker, om vi säger så. Det var inte en kärna byggd på killar från närområdet. Om man tittar på liksom Glimt startelva mot Atletico Madrid, det är 9 norrmän i den. De har hela grunden de satte var ju spelare som är fostrade, som växte upp i den staden på ett helt annat sätt än vad Östersund byggde sitt projekt, med all respekt till där de gjorde i Europa. Så att det är därför jag drar den här Sundsvallsparallellen på något sätt. Så att tänk er en 10-års framtid där GIF Sundsvall bara växer för varje år rakt ut och blir en liksom europeisk stormakt. Tänk er att de faktiskt en första vända ändå tappar sina nyckelspelare, men att de här spelarna 2 år senare kommer tillbaka från utlandsäventyren när de fortfarande är i ung ålder, tillbaka rakt hem till Sundsvall och fortsätter spela. Och att de då inte liksom bara stannar av och tappar, utan fortsätter hela tiden växa och ta nya skalper. Det enkla är väl, om man då ska på något sätt säga varför lyckas Norge och inte Sverige, det är väl just den här långsiktigheten. Och då är det väl uppenbarligen då faktumet att man kanske inte bygger ett långsiktigt projekt med en 5-årsplan. man kanske bygger någonting baserat på den enkla principen att imorgon ska vi vinna en fotbollsmatch och ha de bästa möjliga förutsättningarna för det. Ha en tydlig spelidé, en tydlig och liksom stringens, en miljö där alla vet vad klubben betyder och alla jobbar för varandra. Det här låter alltihopa som floskler tagna rakt från LinkedIn. Men bevisligen funkar det ju.
Men du, vad spelar de för typ av fotboll då? Är de trofast taktiken även om de möter liksom Manchester City och Atletico Madrid?
Ja, det är en 4-3-3. De spelar en 4-3-3. Sen såklart att det finns saker de tvikar på och ändrar beroende på motstånd. Men grundprincipen de spelar efter är densamma. Och det gör ju det hela ännu mer imponerande att det här är också ett lag som faktiskt inte bara backar hem, stänger matcher och på så vis vinner, utan de ska ju stundtals spela ut sitt motstånd.
Men hur mycket handlar det om taktik i deras fall då? Och hur mycket handlar det om kultur, ledarskap, kravbilder och allt vad nu kan vara?
Ja, kravbilden existerar ju inte. Det är väl det som är på något sätt kontentan av allt jag har fått med mig. Sen såklart
att det liksom frigör dem, eller?
Ja, frigör, men de har en jättetydlig taktisk plan som alla måste följa. Den friheten finns ju inte. Det är ju ändå inramat i vad alla ska göra där de ska på planen. Och att Kjetil Knutsen är hjärnan bakom det. Sen såklart att, vet att när jag frågade det här om det bara är kontinuitet som är nyckeln, så är det viktigt att det är kontinuitet med bra människor på rätt platser. Att du ska ha kompetensen också. Och kompetensen finns ju bevisligen i klubben, för de lyckas med sina värvningar, de lyckas med sin scouting. De har ju ett så här eget scoutingverktyg och alla möjliga sådana variabler som också spelar in, givetvis. Men samtidigt, det är så lätt att sitta här och tänka att ja, men bara man kopierar det här så kommer det bli bra. Jag tror inte att det är riktigt så enkelt. Jag tror att det har att göra med just att otroligt fast tro på sin idé egentligen oavsett vart den bär. Och att det är kompetenta människor som fått fram den idén.
Men kan framgången liksom bli deras fall? Jag tänker på damallsvenskan, allsvenskan. Vad vi är rent hierarkiskt i liksom Europa, i fotbollsvärlden. När det kommer bra spelare så vill de ut direkt till ännu bättre lag. Är det en fara för Bode Glimt nu? Liksom? Att succén har blivit för stor?
Alltså, de har ju tappat hela gänget en gång.
Mm-hmm.
Det är ju det som jag menar. De har ju tappat kärnan förut. Alltså om du tittar på spelarna som var framstående i början av den här resan, då var det ju spelare som vi ser på europeiska scenen, som Victor Boniface och sånt som spelade där. Sen har du ju vissa grabbar från stan, om man ska använda det här uttrycket. Så jag tänker till exempel lagkaptenen Patrik Berg, som jag har både pappa och farfar som är ikoner i klubben. Och alla möjliga andra spelare som har varit utomlands en sväng, men sen då väljer att återvända hem. Och det här att lyckats få dem att komma tillbaka och att de kanske mest frodas i den miljön och inte gör det utomlands, det tycker jag är ganska fascinerande.
Också lite deppigt.
Absolut, det är inte någon så här jättefestlig stad, det ska gudarna veta. Men just att där är de hemma, de vet vad de får och det finns någon form av familiaritet i det där som jag tycker det är ganska fascinerande att det är den vägen de har gått och lyckats bygga de här framgångarna och slå några av världens bästa lag. Och jag tror inte att det handlar bara om att de spelar hemma på konstgräs i minusgrader. Det finns mer, såklart att det har hjälpt dem att spela på konstgräs i minusgrader. Såklart jag tycker att det är ganska underligt, även om det är både logiskt och dumt tycker jag att de bygger den här monsterarenan de ska bygga nu. De ska bygga en ny Arctic Stadium eller vad den heter, för att Aspmyra precis når gränsen för att tillåta Europaspel. Det är ju verkligen gränsfall på den. Det är med minsta möjliga marginal de hanterar UEFA-kraven. För det är nog många som reagerar på det också. Okej, varför får inte de spela på Strandvallen när Mjällby ska spela Europa om Bode Glimt får spela på den där plastmattan där? Men det finns vissa olika parametrar jag inte behöver gå in på här. När de tar bort en stor del av sin hemmaplansfördel tycker jag med att bygga en ny, mycket modernare arena. Sen finns det ju andra maktfaktorer i stan och annat ekonomiskt som såklart bidrar till det. Men ja, vart vill jag komma med det här? Det jag försöker säga i alltihopa är att det är väldigt svårt att sätta fingret på. Därför har de lyckats. Det är väldigt enkla anledningar som ges när man ställer den frågan. Och jag tror att de själva är förvånade över hur långt de har kommit, oavsett vad de säger.
Om du fick ge ett enda råd till svenska klubbar som vill lyckas i Europa, vad borde de liksom kopiera rakt av från Bodø Glimt?
Jag tror generellt att allsvenska klubbar blir lite för sugna på att sälja stjärnor ofta. Och det förstår jag ju, att det är liksom ohållbart att inte göra det till viss del. Det gör även en klubb som Bodø Glimt säljer spelare. Men jag tror att om man ska ta med någonting då, då är det väl att inte underskatta vad det gör att ha någon form av liksom samhörighet och en klubb som liksom är kopplad till liksom rötterna i den stad de är från. En klubb som har tålamod och inte har en alltför tuff kravställning på resultat och har liksom, men har lyckats få hit rätt personer på rätt plats. Så att Kjetil Knutsen inte har lämnat Bodø än, det är ju många som inte förstår överhuvudtaget hur de har lyckats behålla honom. Men det tror jag också mycket har att göra med att man vet inte hur det kommer gå för Kjetil Knutsen när han hamnar i en annan miljö. Där får han göra precis vad han vill för att de litar på honom.
Vem är Kjetil Knutsen?
Deras tränare.
Tränaren, ja.
Ja, så det är väl det man kan ta efter. Att ha kompetens och kontinuitet. Kontinuitet av kompetens, och det låter som sagt som en sales pitch som alla säkert följer. Alla vill ha kontinuitet, alla vill ha kompetens. Alla vill ha en klubb som liksom resonerar med staden man är från. Men det är väldigt svårt att få alla de pusselbitar på plats på det sättet som Glimt ändå lyckats göra.
Jo, en sista sak också innan jag släpper iväg. Om vi tar oss till Champions League igen då. Det skedde ju precis en lottning där Bodø lottades mot Inter. Har du några tankar kring det? Vinner de den matchen? Eller de mötena?
Det är väl jättesvårt att veta exakt hur det här kommer gå. Såklart att Inter måste vara favoriter ändå. Men jag tror absolut att Bodø och Glimt har alla möjligheter att få med sig bra resultat hemma på Aspmyra mot Inter. Alltså tidigare italienska lag som varit på besök har inte gått jättebra för. Då tänker jag ju såklart på Roma som var där med José Mourinho och fick storstryk. Jag tänker på Lazio som var där i Europa League förra året. Det är inte en lätt motståndare på något vis för Inters del.
Säg bara Aspmyra en sista gången jag släpper iväg dig.
Har jag sagt Aspmyra så många gånger?
Makota Zara, tack så hemskt mycket för att du var med här i Sportbladet Daily.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.